här är internationell författarscen och jag heter Athena Farrokhzad.
Och jag heter Ida Linde och vi är programansvariga för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern.
Alldeles strax ska ni få höra författaren Solveig Balle i samtal med Elin Kullhed.
Varmt välkomna.
Jag tänker på Odysseus, den vittberesta. På Sinbad, sjöfararen och på den resande Gulliver. På de som fanns och på de som någon hittade på. Jag tänker på kvinnor som väntade där hemma. På tålmodiga väverskor, oroliga mödrar, unga flickor som blir gamla medan de väntar. Jag tänker på svartvita filmer med kvinnor som vinkar till soldater på väg ut i krig. Händer som svingar en flagga från sida till sida medan tåget försvinner. Kvinnokroppar med en arm som viftar farväl i luften och ett barn som sitter rakryggad och i perfekt balans på andra. Och så musiken på perrongen. Det är kvinnorna som vinkar av männen i dagsljus. Sedan tänker jag på kvinnorna som lämnar sina familjer. Men det är något annat. Kvinnor som reser ifrån män eller barn eller gamla föräldrar. Och det är nu jag saknar bilder. Jag ser inga avskedsfester eller fanfarer. Jag kan inte se kamelerna som väntar vid muren. Jag kan inte se kvinnor som svingar sig upp i sadeln eller vandrar iväg till musik. Jag ser inga kvinnor på väg ut i världen eller män som vinkar av dem från perrongen. Ger de sig av i skydd av mörkret? Smyger de sig ensamma ut i natten medan barnen sover? Tassar de ut i det tidiga morgonljuset och stänger dörren ljudlöst bakom sig? Tar de avsked med en blick på stadens namn, en blå skylt på en nästan öde station? Jag vet inte, men jag kan inte se någon som vinkar. Kanske är de helt enkelt ensamma i samma stund som de sätter sig i rörelse. Ingen som fotograferar dem, som berättar historien. Kanske är de för sällsynta för att fångas av en fotograf. Eller så har fotografen kanske vänt bort blicken. Kanske är de främmande kroppar. Det vi helst vill glömma. En svartlila böld på sädesaxet, en larv i måltiden. Kanske har Henry rätt, att det finns historier som saknas. Jag vet inte, men jag har inga bilder av förlorade döttrar som återvänder hem. Och ändå, min mamma på stolen bredvid min säng i mitt gamla rum, beredd att kalla samman familjen, fira plötsliga högtider. Som tror att man klarar av det. Att man hittar en väg. Som säger att man alltid har gjort det man trodde var rätt. Jag vet inte om det är rätt att vara fångad i den 18 november. Men jag vet att jag inte kan sitta kvar i ett rum som vetter mot trädgården och en vedstapel. Jag vet inte om jag är inkallad eller utsänd. Om jag är utstött. Eller om jag helt enkelt har stuckit.
Hej.
Välkomna hit. Till internationell författarscen. Vad underbart att ni är här allihop ikväll. Jag heter Athena Farrokhzad och jag är ansvarig för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. Tillsammans med Ida Linde. Och det ni just hörde mig läsa ur var den tredje delen av den danska hyllade, prisade och omtalade författaren Solveig Balles septologi om uträkning av omfång. Mm. Och ikväll är hon här. Mm. för att samtala med ingen mindre än vår egen stjärna Elin Kullhed. Och samtalet kommer att hålla på i ungefär en timme och efteråt blir det bokförsäljning och signering ute i foajén. Varmt välkomna hit och välkomna upp på scen Solveig och Elin.
Hej. Hej Solveig.
Hej Elin.
Solveig.
Det är så fint, du ser det bara som du har lust.
Jag är så glad att du är här. Jag ska faktiskt börja med att säga att du har ju faktiskt kommit med våren till Sverige. Vi svenskar har suttit fast i en evig vinter faktiskt, på riktigt. Sen slutet av november kan man säga. Men idag, och det här är faktiskt på riktigt, idag var den första varma dagen. Så att jag tänker att det är litteraturens magi helt enkelt. Du har bringat våren hit.
Jag tror nog inte lige att det var mig som tog den med. Jag tror den kommer ett annat sted ifrån. Men
man kan lätt bli så när man läser om uträkning av omfång. Att man börjar leta efter tecken och olika ting som betyder någonting. Precis som Tara Selter, din huvudkaraktär, gör. Men jag har en fråga. Vi har ju 1-3 om uträkning av omfång i Sverige i en väldigt fin översättning av Ninni Holmqvist. Det finns 5 verk utgivna på danska.
Ja.
Och du skriver på det 6:e.
Jag skriver faktiskt på det 6:e och det 7:e nu. Det är sån lige ja, jag har sån skrivit lite fram och tillbaka, men ja, ska vi inte bara säga att jag försöker att koncentrera mig om det 6:e.
Ja. Ja, men väldigt intressant att höra att de kan gå i varandra så där.
Det är absolut märkligt.
Ja, att du liksom är det som att du efter ett tag ser när ett verk är slut. Alltså är en helhet.
Ja, alltså det är ju sån, alltså jag prövar att koncentrera mig om ett av gången, men i begynnelsen, det är sån en det blir lite ett långt svar och det du må bara stanna mig hvis det är, men i varje fall så är det i processen har det varit någon gång är det sån något med att arbeta på flera ting samtidigt och så andra gånger så handlar det om att koncentrera sig omkring det ene. Så det har varit, alltså det är en lite märklig process, vill jag säga, men det är liksom om att de, alltså det var inte 7 böcker från starten, där trodde jag det var en bok och därför arbetade jag lite mer som helhet i den, men så skedde det något. Så ja.
Och när förstod du att det skulle bli en septologi, eller när bestämde du dig för att det var en septologi?
Alltså det kom faktiskt rätt sent i processen, för jag hade själva idén kom i, och jag hade det svårt med de svenska tal, 87.
Ja.
Ja. Ja. Så
bra.
Alltså 87. Nej, men så har, och där trodde jag måske i 30 år eller 30 år så, att det var en bok. Och det först de senaste åren att jag liksom fann ut av att det var, alltså undervejs fann jag ut att den var nog lite lång. Mm. Så måske var det 2 bind och så var det måske 4 bind och så upptäckte jag att det var 7. Och där var det de begynt liksom att kunna ses som helheter.
Ja.
Så det var först sent i processen, men så kunde jag liksom se, okej, det är helheter. Det är inte det är inte bara en lång linje, det är också nogle punkter. Ja.
Solveig, du har ju fått väldigt många läsare. 450 ungefär här ikväll. 400 och halvträtt. Och det är ju något nästan sakralt med att stiga in i Tara Selters 18 november, som då går på repeat. Allt blir stilla. Äntligen stannar allting upp. Allt är väldigt avskalat. Och allt blir väldigt tydligt, för att det finns ju inte så mycket material att jobba med.
Liksom. Nej.
Och jag ska läsa från slutet av nummer ett, där Tara Selter själv kort beskriver den här tomheten, som ju då också läsaren känner. Det kändes tomt, men jag upplevde en lättnad i denna tomhet. En välbekant kväll, en skiss utan allt för många detaljer. Det var något befriande med bristen på detaljer, bristen på föreställningar och scenarier och uppmärksamhet och kondensering. Och jag tänkte fråga dig, alltså, som läsare så är jag då så mottaglig, menar jag då, så otroligt receptiv för den här bristen, och jag får liksom syn på vår tid genom ditt verk. Men vad tror du som författare att alltså, vad är det som gör att de här böckerna landar så rätt i vår tid? Och att vi är så hungriga på den här bristen?
Ja, alltså jag vet det faktiskt inte. Fordi, alltså, det är ju såklart också något, för det är ju gått nästan 40 år. Alltså det var, jag tror det blir det 37 år från idén till idag. Och där kan jag måske se någon likheter från 80-talet och så till nu, hvor, hvis jag ska, alltså jag vet inte om jag kan förklara det, men jag tänker lite, alltså jag tänker på en måde att det var, alltså det var riktigt många grunde till att det tog så lång tid för mig, och det är ju inte, alltså dem jag kan gott begynder at forklare det, men mere altså, i forhold til det der med tiden, der var der altså, tror jeg, nogle ligheder mellem 80-tallet og nu. Blandt andet var der den her tanke om no future, og sådan en følelse af, at der var noget afslutning også, at der var et eller andet, der var ved at være slut. Og jeg kan faktisk huske, da jeg begyndte på universitetet, der var der en af mine medstuderende, og det har været i 84, der var en af mine medstuderende, som sagde, hun havde valgt at læse, det var så litteratur, jeg læste senere filosofi, men da jeg så startede på litteratur, var der en, der sagde, at hvis vi alligevel ikke havde nogen fremtid, så ville hun foretage sig noget, som interesserede hende indtil da, så derfor ville hun læse litteratur. Og jeg var sådan lidt chokeret over, at man kunne have sådan en no future tilgang, men det var en del af tiden, og den her følelse af, at der er noget, der er ved at være slut, der er en periode, der ikke bare kan fortsætte, som det var. Der tænker jeg, måske er der en lighed med det univers, som jeg fik ideen i, og så det, som bogen kommer ud i.
Ja.
Måske. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er nok ikke helt. Altså, men for jeg tænker jo også, hvorfor i alverden vil folk læse om. Altså, jeg kan til nød tilgive mig selv, at jeg har siddet i så lang tid med en tåbelig idé. Men tænk så, hvorfor vil så mange mennesker læse om den? Altså, det synes jeg er ret chokerende. Men
kan du beskriva lite kort vad som hände under alla de här åren då? Alltså varför, alltså började du skriva på 1980-talet och sen övergav texten, eller var det bara idén som du fick?
Alltså det var mest idé och så noter. Alltså forskellige så något med alltså jag kan huska jag hade en sån en dagboksnote hvor jag hade skrivit jag ska lade den här roman ligge hvis jag begynner att arbeta på roman, och så står det i parentes tid på romantidprojektet, så är jag bange för att det stanser, för jag får det begynt, att det var liksom om att Alltså jag föreställde mig på ett tidspunkt sån en pose med filmruller. Den gång tog man ju bilder på sån celluloidruller och hade inte digitalkamera, men sån en pose med ruller som skulle ligga och framkallas ett sted i bakgrunden. Så det var mer något med att jag samlade ting och små noter och lät det växa i mitt huvud och fortalte folk om det. Det var lite märkligt för så något med att hålla idéer hemliga, det var slet inte mig, men alltså, så jag kunde gott finna på att snacka om det, men att börja riktigt att skriva det turde jag inte, för jag var bange för att så stivnede det. Så, men nogle gange har jeg skrevet nogle ting, og så på et tidspunkt smed jeg alle mine noter ud, og så kunne jeg begynde.
Ja.
Ja,
så. Vil du berätta lite kort, for det kanske inte alla här som har hört om hur det gick till när du då fick den här idén 1987. Du såg Groundhog Day, filmen, måndag hela veckan. Och det här är vad jag har hört. Du får rätta mig om jag har fel. Och din veckoklocka stannade.
Ja, men det var lite sjovt, för jag hade sån känsla av någon av de, alltså jag har lite svårt med de där anekdoter, för jag tänkte, hvis jag nu fortæller den här, så vill den bli sett mycket mer markant, men jag vill gott. Ja, men det sjove ved den är att alltså det var i 87, och jag vet vilket rum jag stod i och så något, det var i köken och fick den här idé. Mm. Men det var ju länge för, det var 6 år før Groundhog Day.
Ja.
Så jeg havde ikke set den. Nej, okay, den var ikke lavet endnu.
Det er ligesom the original. Det er ligesom det.
Ja. Ja, nej, fordi der fandtes faktisk nogen. Altså, jeg havde læst en, der hedder Svend Aage Madsen, som havde lavet sådan en tidsloop, og jeg fandt ud af, at der var flere tidsloop-historier. Så det var ikke min idé. Men jeg ved bare, at jeg havde fået den her idé, og syntes, den var lidt mærkelig, og tænkte, nå ja, okay, det er måske en meget sjov idé. Og så lidt senere var jeg inde på mit værelse i det her. Jeg boede i et kollektiv med tre, hvor vi var tre kvinder. Og så stod jeg inde på mit værelse, og så tabte jeg mit vækkeur, og så standsede tiden. Så det var ligesom om, og på det tidspunkt, der tænkte jeg, nå, men jeg vidste om det her er sådan en idé, som jeg faktisk skal skrive, det der med at sætte tegn. Så det var faktisk ikke, det var sådan den omvendte, det var ikke, jeg har godt set, der stod et sted, vækkeklokken gav mig ideen, men det var faktisk vækkeklokken bekræftede ideen. Det er ikke, altså, så det er sådan, det er sådan en lidt underlig anekdote, fordi den er omvendt.
Ja, ja, det er bra. Men
jeg havde den der følelse, altså, og den der lidt barnlige følelse også af, at dette er et tegn.
Mm-hmm. Men när blev textens premiss då liksom helt självklar för dig? För att det är ju en sak att få en idé. Mm. Och det är ju en väldigt stor skillnad på att ha en idé och att sen genomföra idén. Och hitta liksom rätt regler för textens premiss. När blev den tydlig för dig och hur kanske?
Alltså det har varit i de nästa par år, och jag kan i alla fall huska några situationer där jag har förklarat den till folk, och så spör folk, jamen vad som är det och vad som är det. Det har varit där i slutningen av 80-talet, där jag sån långsamt kunde se, och så hade jag den där, så själva historien låg där, men den var jag hade sån klar förnimmelse av att det var något där manglade, eller det var någon ting som jag skulle vänta på, och så var jag heller inte, jag var slet inte säker på att det skulle vara den, så jag arbetade mycket med kortprosa och sån någon ting, så jag gick mycket mer över i, jag hade skrivit min första roman som utkom i 86, og den, så det var ligesom sådan en følelse af, hvor kommer jeg, hvor skal jeg hen efter den her? Og der havde jeg nemlig også leget med tid i den, med et stykke tid, som det virker som om det er mange år, men så er det i virkeligheden kun 9 måneder, en kvinde på en øde ø, var det. Selve udviklingen af den der historie og præmissen, det skete i de der år, men og så bagefter, så har jeg måttet spørge mig selv, hvorfor skulle det tage så lang tid? Hvorfor kunne jeg ikke bare tage mig sammen og få skrevet den der bog? Men det var åbenbart, altså der var sikkert mange grunde til det, men en af grundene var, tror jeg også, at jeg var nødt til at blive ældre, fordi Tara Seltzer, bliver ældre. Hun hed så ikke Tara Seltzer dengang, men hende her, pigen, som var, eller kvinden, som var hovedpersonen. Så der var en hel masse ting, som ikke var vokset frem endnu. Og det tog lang tid. Og så arbejdede jeg med kortprosa, og med, især med nogle små mikrobøger, som virkelig korte, og som, hvor jeg havde følelsen af, at jeg skulle lytte mig frem. Så jeg føler meget, at der var nogle processer, som også skulle udvikle sig i nogle måder at skrive på, og nogle måder at forstå materiale på. Hvordan sætter man ting sammen og sådan noget. Så det var noget med at undersøge helt ned i smådelene af, hvad en fortælling overhovedet er.
Mm. Så. Altså, du er jo kortprosans mestre, verkligen. Du har jo skrivit filosofiskt om människan i små korta texter i verk som då till exempel den här, Viss eller Så. Det är på ditt förlag, Pellagraf. Mm, yeah. Det här är på Gyldendal och sen enligt lagens bokstav på svenska, I följeloven.
Mm.
Men det verkar, och det med kortprosa är ju det som du arbetar med i om uträkning av omfång, skulle jag säga. Men det verkar som att du i och med septologin fann en karaktär, eller kanske ett jag, Tara Seltzer då. Hon är ju en klassisk romanhjälte. Mm. Tara, hon ger sig av efter 27 dagar med Thomas, fast i den 18 november, att hon själv är det då, och tiden är ur led, så förstår hon att hon måste bära sin novemberdag själv. Kan du berätta om hur det gick till när du fann Tara Seltzer, och lite grann vem hon är kanske?
Ja. Ja, altså hun voksede simpelthen frem i årenes løb. Det var sådan lidt i den der hedder en Liglokens bogstav. Der er der fire personer, som på en måde er de sprunget ud af det projekt også, hvor og det er sådan nogle meget hvad skal vi sige? Ensporede personer på en måde, og jeg vidste, at hun skulle være noget andet, men samtidig føler jeg lidt, at hun var, altså, de var ligesom også, altså, de udviklede sig parallelt med hende, men hun, altså, jeg tror i starten, der havde jeg en klar idé om, der var flere personer i bogen, og at hun måske ikke var helt så vigtig, som hun blev senere.
Mm-hmm.
Så hun kom ligesom, hun dukkede op, men i en, hvad skal vi sige, sammen med Thomas, men i sådan en meget enkel form. Så der var sådan ligesom nogle personer, som hun hed ikke Tara på det tidspunkt, hun hed ikke Seltzer, hun hed noget helt andet. Så den der proces, den var meget lang, vejen hen til Tara Seltzer. Og så, jo ældre jeg blev, jo mere tydeligt blev det også, at hun var meget anderledes end mig. Hun var yngre, fandt jeg selvfølgelig ud af, da hun var ældre. Og hun lignede måske mere den, jeg var, da jeg fik idéen, end den, jeg blev senere.
Mm.
Så på en måde, så skulle jeg skulle ligesom trække Solvej ud af Taras verden. Og det var også en langsom proces. Så mens jeg blev ældre, så blev Tara til sig selv. Og var klar til også at blive ældre. Men jeg ved ikke rigtigt, jeg sidder lige nu og tænker på Seltzer og selvet. Altså, det er sådan lidt, altså, at hun skulle blive sig selv, men så kom hun til at hedde Tara Seltzer. Det har jeg simpelthen ikke tænkt på før. Nå. Men det skal vi ikke tolke for meget på, vel? Men det, lige pludselig kom jeg kunne bare høre, at det måske også fordi, at jeg sidder her med mit dansk, og så lige pludselig så kan man Så hvis man føler, at ens sprog ikke rigtigt er det rigtige, så føles det anderledes. Så kan man pludselig høre det. Nå. Men hun var langsom om at dukke op, og jeg blev nødt til at lade hende blive sig selv og trække mig ud af hendes verden og få hendes verden til at vokse og skrive mine andre bøger ved siden af, mens hun ligesom voksede op.
Ja. Okay, så
altså det var en meget mærkelig proces, altså. Men jeg var slet ikke bevidst om den på den måde. Det er jo nu, at jeg kan ligesom
Men du har hun levt parallellt med dig i ditt andra bokskrivande, så har hon funnits där.
Ja. Mm-hmm. Och jag har flera gånger tänkt på att den var måske för märklig, den skulle jag så smida ut. Och især efter Groundhog Day dukket upp så tänkte jag också, ej, helt ärligt. Alltså, det är ju bara en idé till en B-film, ikke? Så ja. Så men så måste jag så också finna ut av bagefter, att det är ju masser av det var ju inte kun min historie og så Groundhog Day, der findes jo også dengang, altså der findes en historie fra 1892, der hedder Christmas Every Day, som også har, altså, og der findes mange, så heldigvis. Det fandt jeg så også ud af undervejs, at det var jo ikke et spørgsmål om, at der kun var to historier.
Altså, du og jeg har jo faktisk noget gemensamt. Det är väldigt mycket som skiljer oss åt, det mesta. Men en sak förenar oss, och vi har skrivit romaner om en 29-årig kvinna som sitter fast i sin situation.
Ja.
Alltså, för att visst är Tara Selter 29 år.
Ja, okej.
29. Visst är Tara Selter?
Ja, det
29.
Ja, ja.
Alltså jag har skrivit om Sylvia Plath som är 29 i boken. Hon fyller 30, men hon är ju fast i ett mentalt och patriarkalt fängelse, kan man säga.
Yeah.
Och du har skrivit om Tara Selter som sitter fast i tiden. Men min 29-åring då kämpar med näbbar och klor och begär och liksom skapar kraft och raseri för att ta sig ur sin situation, så är ju Tara Selter väldigt, alltså, hon accepterar sitt öde, kan man säga. Alltså hon längtar ju ut ur sin 18 november, men hon tar det med ro och alltså någon slags alltså det är okej på något sätt för henne det som sker. Varför är hon inte mer rasande eller frustrerad? Eller, alltså hon är ju så ung, hon är en ung kvinna, tänker jag. Varför är hon inte bara helt galen på den här situationen? Ja. Och varför har hon inte mer liksom go, eller man ska säga? Alltså, hon får ju en agens i boken, men berätta
mikroagens.
Ja. Men berätta om hennes liksom temperament som ung kvinna i världen.
Alltså en gång emellan är hon lige ved att gå i panik. Alltså paniken beskriver hon närmast som en känsla som kommer in i dörren, och alltså någon gång har hon det.
Precis.
Ja. Men hun har ikke den der vrede og raseri.
Nej.
Men jeg tænker, altså når jeg skal forklare det, så bliver der er forskellige forklaringer, tænker jeg.
Uh-huh.
Den ene, det må være, at vi møder hende først på, altså for, vi kan jo ikke forvente, at folk ligefrem har læst den, men når vi møder Tara Selter i begyndelsen af bog 1, så er det på dag nummer 121, så hun har været i den 18. november 121 dage, og det er hende, der fortæller historien. Så det vil sige, reelt ved vi ikke, hvad hun har fået. Altså, det kan jo godt være, at hun har været lidt mere vred i starten, eller at og så vil man sige, altså hvis jeg for eksempel har været virkelig sur, så hvis jeg først begynder at fortælle om det, når jeg er blevet god igen, så siger jeg jo ikke, og så smed jeg med en kop og kastede den ind i væggen eller sådan noget. Så kan man bare sige, jamen jeg blev ret sur, ikke? Så på den måde møder vi hende jo på et tidspunkt, hvor hun måske er faldet lidt til ro. Hun har sat sig i gæsteværelset i det hus, hvor hun bor sammen med sin mand Thomas. Så hun har accepteret situationen, men det er stadigvæk, hvorfor bliver hun ikke en gang imellem lidt hysterisk, ikke? Men vi ved jo ikke, vi har jo ikke kamera på hende, så det kan også være, det har jeg tænkt, at det måske også er hendes selvforståelse, at jamen, jeg sidder jo her, hun har sat sig, hver eneste gang vi hører, hvad hun fortæller, så er det, fordi hun sidder stille og roligt og skriver. Det vil sige, at hun er måske, altså måske er hun lidt, altså måske er der lidt tendens til, at hun ikke er. Det vil være en af forklaringerne, hvis jeg skulle undskylde hendes flegmatiske temperament. Men i det hele taget er der meget lavt konfliktniveau, også når der måske kommer andre mennesker. Altså det er, det er ikke, det er nogle andre ting. Hun er faktisk i hvert fald på det her tidspunkt blevet mere filosofisk, end hun er blevet følelses. Altså hun har følelser, hun har også et humør, siger hun på et tidspunkt.
Præcis.
Ja.
Og det er hun veldig glad for.
Ja. Og hun siger faktisk, at hun har mistet sit håb, men hun har fået et humør igen. Så måske er hun, har hun faktisk mistet håbet på en måde på det tidspunkt. Så måske er det det. Måske har hun opgivet tanken om at komme ud af sit fængsel.
Ja. Og det er jo veldig inspirerende med den så sagtmodig människa. Alltså saliga är de saktmodiga, alltså ja. Verkligen. Ja. Och jag har ju faktiskt sett nu på Groundhog Day. Jag tittade på filmen. Det finns ju en del likheter mellan alltså Groundhog Day filmen.
Ja. Ja.
Och det som är ju då att i den filmen så är ju Phil, huvudkaraktären, väldigt osympatisk. En ganska hemsk figur, och han ska ju då förändras i den här filmen, och han blir till slut snäll och han lär sig att älska. Så att alltså för Phil då så måste tiden stanna för att han ska förstå kärlekens väsen. Men även din bok handlar ju faktiskt om kärlek. Alltså speciellt kanske i första delen så handlar det ju då om Thomas och Tara och deras när de måste gå skilda vägar. Att det är en väldigt speciell process som de måste genomgå. Och då står det så här: vi pratade om kärleken. Om den kunde få saker och ting att hända. Om kärlek kunde föra oss in eller ut. På vilket sätt handlar om uträkning av omfång om kärlek för dig?
Jag tror i vart fall att det är lite svårt, för det är många där liksom har tänkt den här adskillelse mellan två tider, att Thomas han vågnar hver morgen og tror, at det er den 18. november for første gang, og Tara ved godt, at nu har der været 47 dage, 121 dage. Og der kan man sige, der er i hvert fald flere, der har læst den som sådan, men det her, det er jo sådan hverdagens trummerum, altså det hele gentager sig, men man lever ligesom i to forskellige verdener. Så måske, det har jeg i hvert fald også tænkt undervejs, så det er der flere, der har sagt, måske handler det også om, hvordan kan to mennesker overhovedet mødes? Altså når de her er så i to forskellige tider, men er det ikke vilkåret for os alle sammen? Hvordan kan man mødes med hver sit udgangspunkt? I hver sin tid, vi er alle sammen født på et bestemt tidspunkt, og vi skal dø på et tidspunkt, og alligevel så blander vi os i hinandens liv. Der tænker jeg lidt, at de to tider måske er så forskellige, at måske er de lidt mere forskellige end, altså kærligheden, og det føler de jo også i starten, der føler de faktisk, at det er ligesom at være nyforelsket, fordi de overskrider. Altså det bliver ligesom sådan et tåget landskab, hvor de overskrider de der forskelle. Så på den måde, der tror jeg, der er meget omkring det her med, at for, og det siger Tara faktisk flere gange, at for at kunne mødes, er man nødt til at opløse nogle af forskellene. Altså også for eksempel for at kunne tale svensk og dansk, der prøver man alligevel lidt at modellere sit sprog, som man bruger de ord, som ligesom er fælles, eller altså der er sådan et eller andet, der er et element af opløsning, at man ligesom forsøger at mødes et rum, der er fælles. Hmm. Og på den måde, der tænker jeg, at de får skabt et fælles rum, men kan det lade sig gøre? Det er sådan et grundspørgsmål. Kan man virkelig mødes i sådan et fælles rum? Mm. Og der er Phil i Groundhog Day. Mm. Han skal ligesom lære at gå ind i det rum, men også og noget om, hvordan han bliver et bedre menneske. Han kan først komme derind, hvis han bliver et bedre menneske.
Ja,
og der er det ligesom, at Tara og Thomas, de har ligesom taget det skridt en gang. Ikke? Altså, at den starter faktisk der, hvor Groundhog Day slutter måske. De har mødt hinanden.
Mm, just det.
Og der er jo et mange af de der tidsloop-film og historier, som har den der grundidé. Her har vi en idiot. Hvordan får vi vedkommende til at blive til et godt menneske? Ikke? Og jeg synes egentlig ikke, at Tara, ikke for alvor i hvert fald, er hun lidt idiotisk sommetider, men hun er ikke sådan rigtig idiot. Så det er... Så projektet er lidt anderledes, synes jeg.
Altså, det er jo et så stort mysterium i texten. Altså vad det er som har fört in henne i tidsloopen.
Ja.
Och som läsare så blir man ju väldigt delaktig i det här liksom, sökandet efter spår.
Mm.
Och hon har fått en brännskada. Det är ett mynt som spelar en väldigt viktig roll.
Ja.
Och jag tänker liksom mysteriet liksom aktivt för dig som författare hela tiden, eller vet du precis vad det är som händer? Jag inbillar mig att du har en skrivprocess där du själv inte vet. Så, men jag vet inte. Hur är det för dig?
Alltså, jag tror att hvis jag visste vad det var der var sket, så ville jag skriva det på side 1.
Vad sa du? Nu förstår jag.
Hvis jag visste vad förklaringen var, så tror jag alligevel, jag ville skriva det. Fordi på den måde er det ikke en, på den måde er det ikke en kriminalroman, at jeg sidder og ved hvem der er, at det er gartneren, der har begået mordet, men ikke vil sige det til læseren. Altså der har det været meget mere en undersøgelse for mig. Ellers så tror jeg heller ikke, jeg kunne fortsætte.
Nej.
Så når folk de siger, at jeg går ud fra, at du har forklaringen i bog 7. Så tænker jeg, der er vist et eller andet. Så bliver jeg sådan helt bange, fordi så ved jeg, så må jeg jo se, om jeg kan finde den.
Er du selv redd for 7, liksom, for at komme dit til slutet? Altså?
Nej, ikke rigtigt. Nej. Ikke sådan for alvor. Men jeg er bange for, at folk de har nogle forventninger til, at jeg opklarer universets gåde. Fordi, altså...
No pressure.
Ved vi... Nej, no pressure. Ja. Men også fordi, altså, alle filosofer siger, når sådan noget... Eller, nej, okay, Augustin siger, når jeg tænker over tiden... ved jeg ikke, hvad det er. Altså, jeg ved godt, hvad tid er, men ikke, hvis jeg begynder at tænke over det. Eller man siger, hvad er tid? Er tid noget virkeligt, eller er det noget, vi sætter ud? Altså, så jeg tænker bare på, vi ved ikke engang os, hvor vi er virkelig mange mennesker, der har tænkt over tiden i årenes løb. Ja. Og vi ved faktisk stadigvæk ikke, hvad tid er. Så hvordan skulle jeg vide, hvordan Tara Seltzer er kommet ind? Så jeg har ikke sådan et trylleord, hvor... Men jeg tænker nemlig, at vi accepterer jo til daglig, at tid er... Altså, at vi faktisk ikke ved... Vi ved jo ikke, hvorfor vi er her. Hvorfor er der overhovedet mennesker på den her planet, for eksempel?
Mm.
Så jeg tænker, det der med at leve med en vis uvished, selvom man undersøger den, tænker jeg.
Mm. Men det är därför det är så fantastiskt att vara i den här världen, för att du återför oss lite grann till mysteriet som det är att leva. Vi lever ju i en värld där allting är så genomlyst och att vi tror att vi har genomskådat allt i princip. Men det här, din bok eller dina texter hämtar ju hem på något sätt mysteriet. Så.
Ja, i hvert fall i är det måske lite meget att säga, tänker jag, för jag försöker i alla fall att pröva att säga, men vad hvis vi, alltså hon förstår heller inte vad det har skett. Och alligevel så tar hon det egentligen roligt, och vi förstår ju heller alltså inte, för när vi sitter här stille och roligt allsammen och snackar om en eller annan åndssvag bog, men vi har ju inte engang funnit ut av varför vi är här på planeten. Så det är liksom om att man kan godt ta det helt stille och roligt, även om det är ett stort mysterium i ja.
Men alltså även tingen är ju väldigt centrala i din text. Alltså tingen, nästan som att de också är huvudkaraktärer. Och de lever lite grann sina egna liv, tingen. En glasburk med oliver kan ju liksom återföras till sin plats på butikshyllan. Och Tara, hon försöker träna upp en klänning att stanna hos sig. Och hon sover, i tvåan så sover hon ju, det här är ingen spoiler för jag tycker inte att det liksom kvalar in på spoilers. Men hon sover i alla fall med en Christmas pudding i sängen, vid fotändan. För att, ja, alltså tingen spelar ju en enormt stor roll i din text. Och på något ställe i... Så är det också när hon pratar där i tvåan med sin mamma och pappa, så likställer ju de människor med ting. Alltså jag tror att det är mamman som har lite sådär, hon är lite liksom moralisk och säger att många barn i skolan, de lämnades där av föräldrar med mobiltelefoner i handen som om barn var paket som skulle lämnas in för transport eller inköpskassar som man höll på att forsla hem. Så där blir liksom människan likställd med tingen. Vad är det här med tingen i din text?
Ja, det är en av de ting som har undrat mig allermest. Vad föregår det här?
Ja.
Fordi i min tidligere mikrobøger, der er tingene meget, altså de har alligevel noget agens på en anden måde, eller de kan nogle ting, som, men i den her, der er det netop, altså der har de nærmest deres eget liv. Og på et tidspunkt på dansk havde jeg skrevet, altså hun på et tidspunkt tager selv så nogle bøger op af tasken, hun har været gået igennem regnen, og så står der, bøgerne var ikke skadet af regnen. Og på dansk, der bliver bøger beskadiget. De er ikke, altså en fodboldspiller bliver skadet på banen, men en bog bliver beskadiget, hvis den går i stykker, ikke? Så ved regnen vil, men jeg har skrevet, den blev ikke skadet af regnen. Og så havde jeg en læser, som sagde, men det siger man jo ikke om en bog. Og så og han mente, at jeg skulle rette det, men jeg tænkte, jamen, det er jo en af de ting, som er grundfilosofien, at tingene får den der en rolle, som er anderledes, ikke? Og jeg tror, at det er en af de ting, og der har der været mange ting, altså selve den mekanik, som hedder den 18. bevæger sig igen og igen. Hvad sker der så med tingene? Altså hvis man spiser en kartoffel, forsvinder den så? Eller er verden nulstillet? For det er den i Groundhog Day. Der er det ligesom alt er det samme igen, når han vågner om morgenen.
Præcis.
Så han, hvis Phil, han spiser en kartoffel, så ligger den igen på tallerkenen i morgen. Men ikke med Tara Seltzer. Så det var også en del af den mekanik, der foregår i bogen, og hele den der grundfilosofi omkring, hvad tingene gør. Og det, der tænkte jeg, det var en af de ting, som jeg måtte altså det, og jeg ved ikke, jeg tror næsten, at det var der allerede, før jeg så Groundhog Day, at der var, altså, jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en følelse af, at der må være noget med, at de tømmer verden. Og det blev mere og mere tydeligt. Så så igen den her med, at mennesker, altså vores kroppe er jo også ting, så på en måde er vi også ting, men Tara har siddet i en togkupé med en ung kvinde, som var meget, meget ulykkelig, fordi hendes kæreste var gået fra hende, og hun sad og snakkede med sin mor i telefonen, og som om Tara nærmest ikke var der, som om Tara var en ting. Eller,
just det.
Ja, og det var det, som Tara har fortalt sine forældre.
Just det.
Ja. Og det er jo sådan, der ser vi det som noget negativt. Mm. Hvor Tara så siger et eller andet, men hun vidste ikke, om hun synes det var en dårlig ting at være et gardin.
Nej, præcis. Ja, ja. Ja, det er så roligt. Du har jo väldigt mycket humor i dina texter.
Ja, i hvert fald, i hvert fald lige præcis det stykke, kan man sige.
Nej, det kommer. Det er så roligt. Men man skrattar ju liksom inombords. Hur har du jobbat med det? Är det någonting som bara kommer så där?
Ja, jeg har ikke skrevet sådan en drejebog, hvor der står latter her.
Ja. Nej, det er klart, det kommer.
Men det er lidt sjovt, ikke? Fordi altså selv nu, når vi lige præcis snakker om tingene, ja, altså så, der er nogle ting, der er morsomme, og det at være, altså livet er jo også, det er jo også sådan absurd på mange måder, ikke? Men køleskabet begynder også at grine. Altså køleskabet.
Kjøleskåpet.
Ja, kjøleskåpet. Yes. Kjøleskåpet. Ja. Siger man det?
Kjøleskåpet. Ja.
Kjøleskåpet. Ja. Og den begynder at skratte.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Præcis.
Så på den måde er det jo også absurd, ikke?
Det er mange absurde saker.
Ja.
Men det er som små, väldigt enkla, liksom humoristiske, altså at Henry äter avfall i bok tre. Det er liksom väldigt roligt för att i sin enkelhet liksom. Såna där kommer ju väldigt ofta, eller att Tara har sovit med isbitar till exempel. Men apropå tingen då, så är det ju faktiskt så att hon har en årstidsbok som den är en grön, eller hur?
Vad är det med den bok där?
Ja. Hon har en årstidsbok som hon skriver ner årstiderna i. Hon liksom är ju på jakt efter vinter och vår, och hon vill ju liksom desperat bygga liksom ett år ur den 18 november, så hon reser ju runt. Men så tappar hon ju sin bok.
Ja, den blir stulen.
Nej, den blir stulen. Ja, den blir stulen i den här väsktasken. Ja, väskan som blir stulen. Ja. Så är det.
Ja.
Och då är det som att liksom, det svindlar till i mig som läsare. För jag tror ju på riktigt att den här boken finns någonstans i Europa. Alltså att det liksom, den har fallit ur verket.
Ja, ja,
liksom. Det blir väldigt påtagligt.
Och hon förstår det ju heller inte. För någon av de andra ting där var i tasken är där. Alltså, og hun, altså hun får simpelthen stjålet en som hun kalder en cykeltyv, som jo ikke stjæler cykler, men som er en tyv på en cykel, som snupper hendes taske, og så finder hun den igen, men der mangler nogle ting og sådan noget. Ja, ja. Og sådan er hele, altså jeg ved ikke, jeg synes, at jeg oplever tit, at der er ting, der forsvinder. Må jeg indrømme. Men det som regel, så tænker jeg, det er, fordi jeg selv har gjort noget. Men hendes verden er jo, den er jo lidt løs. Altså, den er jo uforklarlig. Og det synes jeg også er en af de ting, der, da jeg opdagede det, at det var lidt uhyggeligt. Altså, der er jo også nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor har jeg siddet så længe med det her, den her virkelig dårlige idé? Og det er jo altså. Og det er jo lidt fordi, at der er nogle ting, som er for mærkelige. Ikke? Altså, der er nogle ting, når man tænker verden anderledes, så er der bare nogle ting, der ikke passer sammen. Så det her med, og det er jo også, altså, for mig er det også lidt fiktion. Altså, hvor stopper fiktionen, og hvornår begynder virkeligheden? Ikke? Altså, den by, der hedder Paris, den findes i virkeligheden. Så er der en by, der hedder Clermont-sur-Bois, den findes ikke. Altså, hvor går de fra hinanden? Ikke? Hvor går vores verden fra hinanden? Og de der mysterier, det er måske også noget, der har været med til at få mig til at arbejde videre, selvom jeg gerne vil smide den ud en gang imellem.
Altså, apropos tingen, så måste vi prata lite om performativitet.
Okej.
Okay. Alltså detta så lite konst, eller kanske lite, låter lite avancerat. Men det är ju så att ditt verk gör ju på ett sätt det som den talar om. Alltså den mäter ut avstånd, det blir den heter ju om uträkning av omfång. Och i tvåan så får vi ju ett koncept kring tid som just handlar om plats, alltså städ, alltså att det och här gör ju du det. Du räknar ju ut en halv hyllmeter liksom bokhylla genom din septologi. De tar plats. Alltså, yeah. Det blir fysiskt.
Yeah.
Och du sätter ju spår, väldigt stora spår, liksom litteraturhistoriskt. Alltså, Tara Selter är ju en karaktär som inte vill sätta spår. Men det här, genom det här verket så sätts ju stora spår i vårt medvetande. Vi pratar om dina verk. Det är liksom ett verk som tar sig ur boksidan och vi diskuterar. Det finns säkert hur många bokcirklar som helst som vill prata om det här verket. Men nästan mest av allt är det ju att du ger ut de här böckerna själv. Mm. Alltså det tänker jag verkligen är liksom en del av verkets storhet också. Att du startar ett eget förlag helt enkelt och bestämmer dig för att ge ut de här böckerna med ditt master credit card som enda säkerhet. Och alla säger att du, liksom, du ska inte göra det här, men du vet att du måste göra det. Vad har det här för betydelse för böckerna?
Alltså, det är faktiskt sjovt när jag sån tänker på boken, så tänker jag den mer som, eller böckerna eller vad man nu vill kalla det, så tänker jag det faktiskt mer som ett projekt som i högre grad än de andra böcker har varit ett fælles projekt. Altså, fordi jeg har været så tæt på processen, og det glemmer man nemlig nogle gange, når man arbejder direkte med et forlag, man afleverer sit manuskript, og så må forlaget gøre et eller andet ved det. Mm. Og her har jeg ligesom været med hele vejen, så jeg selv har talt med grafikeren, der skulle lave mine omslag på dansk, og siddet op hos trykkeren, som og det var sådan en ældre herre, der boede på Ærø og havde lavet bøger i mange år, og så ville han gerne hjælpe mig med den her. Og så jeg har været meget tæt på alle de andre, så jeg føler egentlig, at på samme tid, som at det har været sådan et virkelig i mange år sådan helt egoman projekt, ja. Er det også en bog, som i den grad har været et fællesskab. Så det synes jeg er meget mærkeligt, at det ligesom er, så måske den her performativitet har nogle andre aspekter med os, altså ja, at der er altså jeg har følt, for eksempel har jeg aldrig nogensinde tidligere følt, at det var okay at gå ud i verden med tingene og sige, se det her, til en boghandel for eksempel, prøv at købe den her bog. Ja. Men fordi jeg følte, at det var, det er nogen, der har gjort det, og nogen har gjort det, og nogen har gjort det. Jeg følte ikke på samme måde, at det var kun var mit. Det var, jeg følte mig som, er der noget, der hedder togholder på svensk? Togholder, altså det er den, som ligesom holder snoren, men altså, ja, hvad må det vil hedde? Nå. Men i hvert fald, jeg føler, at jeg er den, der organiserer, ikke den, der har skabt det.
Ja.
Så jeg føler faktisk, at der har været et fællesskab involveret.
Fantastisk.
Selvom det er sådan selvudgivelse, så har det også været et fællesskab, og også fordi, at den måske også er en af dem, der har fået flest læsere af mine bøger, har det også været, altså jeg føler meget, et meget tæt fællesskab med andre mennesker.
Jeg kender det et mindre ligesom, gemenskab kring teksten og bokutgivningen, når du havde traditionelt, altså når du havde Gyldendal då, et andet forlag?
Ja, i hvert fald for mig, fordi jeg har sådan haft meget følelsen af, at jeg havde skrevet bøgerne altså sådan at aflevere et færdigt manuskript, og så kommer der en anden instans på, en redaktør, som sender det videre til de forskellige andre. Så det har ikke, jeg har ikke været så tæt på selve processen. Så ja, jeg tror simpelthen, at også fordi den har stået åben, folk har fået lov at læse den meget tidligere, eller også det der med, at jeg har gået og snakket om den i så mange år. Så jeg føler på mange måder, at det har været en mere åben proces.
Ja, forandrede det da skrivandet? Forandrede det her ditt skrivande?
Det er svært at vide. Det er jo svært at vide, hvordan den var blevet til under andre forhold. Mm. Jeg tror, at jeg havde en følelse om at være meget alene om den i begyndelsen, men at være, men selvom jeg godt kunne snakke om den, så var det ligesom det hele var inde i mit hoved. Men senere, at det, jeg ved ikke om det ændrer skriveprocessen, men jeg tror, at jeg tror, det har været en mere åben proces end mine andre bøger. Altså på, også i forhold til hvordan jeg har set processen under, og det er altså virkelig svært at forklare, fordi især når en proces har varet så lang tid, ikke? Så
men hvorfor ville du gøre det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, det ved jeg. Kan du ikke? Det synes jeg du skal forklare. Har du ikke en forklaring på det?
Jeg har ikke en forklaring.
Er det ikke? Altså det, ja. Det
kom det så där, eller vad hade du funderat på det under lång tid?
Ja, alltså jag tror det var riktigt många grunder till det egentligen. Alltså till jamen altså, fordi nogle gange, jeg har sådan flere forskellige historier om det. Den ene, det er den der med total kommercialiseringen af de traditionelle forlag. Den er selvfølgelig indlysende. Den anden er den her med, fordi jeg ved, at jeg efter min første bog, da jeg var i gang med at skrive bog 2, som var sådan en meget mærkelig lille mikrobog, der hedder Og, det er den der en del af, eller et, en del af den der, ikke? Den... der gik jeg i banken og lånte penge til at lave mit eget forlag allerede i 90. Mm. Så det var en drøm. Jeg tog layoutkurser og sådan nogle ting. Mm, mm, mm. Så jeg har haft en drøm om det i hvert fald. Og så har der været det element, at der, altså, og der har også været nogle konkrete ting med mit forhold til Gyldendal, som, hvor jeg havde skrevet en bog, som de havde besluttet sig for, det er jo meget almindeligt i forlagsverdenen, hvis den ikke sælger så meget mere, så likviderer de den. Og så enten sælger de restopladet til en eller anden boghandler for en krone stykket eller sådan noget, eller også så bliver de bare makuleret. Og da Gyldendal havde besluttet sig for at gøre, det er jo en bog, der hedder Frydendal, som var sådan en og den havde solgt okay, men ikke, altså så nu er det ved at være slut, så nu skal den dø. Og de havde ikke spurgt mig, om jeg ville have nogle eksemplarer, så jeg pludselig stod uden eksemplarer af min egen bog, og så tænkte jeg, ej, det vil jeg ikke. Altså jeg skriver ikke en bog, og så skal den kun leve i 2 år. Det er ligesom at sætte et barn i verden, og så skal de kun have lov at leve til de 2, ikke? Der var sådan en meget konkret grund, som var altså virkelig bundet til min egen situation, og så var der nogle mere ideologiske med at give fri, bogen fri, og så der er mange grunde, ikke? Altså, ja. Så det er det, jeg siger, om det er sådan... Du kan bare vælge din egen forklaring. Ej, der, men det er ligesom, om der er så mange forklaringer.
Jo, men man känner ju att det ekar ju av liksom bokens tillblivelse och den egna övertygelsen i romanens huvudkaraktär. I hennes resa, hennes shelter. Så det finns ju en relation där, helt enkelt, som är väldigt intressant.
Det er egentlig meget sjovt, du siger det, fordi altså jeg har ikke tænkt det på den måde før, at hun jo også har et monoman projekt på en måde, altså projekt, hun har bare ikke selv valgt det. Det har jeg måske heller ikke selv valgt det. men at hendes projekt ligner, ja. Det skal jeg lige tænke lidt mere over.
Ja, det får du virkelig gøre.
Jamen det kan jo godt være.
Hur är det för dig att ta emot alla olika tolkningar av vad som har hänt? Alltså, du lär ju få höra en hel del, alltså skilda. Man kan ju se väldigt mycket i dina texter. Och jag började fabulera loss kring det här myntet det romerska myntet, och jag tänkte på Hades, alltså dödsriket i den grekiska mytologin, där, ja, liksom, där ens handlingar då upprepas och man behöver ett mynt, har jag för mig, för ja, att få komma dit. Och jag blev liksom, man kan ju verkligen gå i spinn på väldigt, ja, många, ja, nivåer.
Det är riktigt, den tänkte jag också på, ja, undervejs, men den där mynt var mer... alltså, fordi det, altså, det er sådan en romersk cistert, som mm. er altså, helt konkret, så stod jeg en dag med en kopi af sådan en mønt i hånden, og der, så det er også noget taktilt for mig, men mm. men også på den mønt, som hun har, der er der gudinden Annona, som er korngudinden i virkeligheden, men og hun står også med en modius, som i virkeligheden er en spand. Mm. Så når der i Bibelen står, du skal ikke sætte dit lys under en skæppe, jeg ved ikke hvad det hedder på svensk, ja, men så jo. Står det, så siger man også det, ja, så er det faktisk en modius, så det er sådan en kornspand. En kornmål, altså hvor man måler korn, så det er sådan en rumfangsbeholder.
Interessant.
Så det har også været, nogle gange er det også noget helt konkret. Jeg så sådan en mønt med Annona på og skulle undersøge, hvad er den her gudinde og sådan noget. Mm. Men ja, og så kom jeg også selv straks i tanke om det her med, man gav de døde en mønt i munden for at betale, ja, indgangen til dødsriget.
Ja. Læskigt.
Så på den, og det har jeg også tænkt flere gange, at men så er det, man begynder med den der overvejelse, hvem er det, der er i dødsriget? Er det Thomas, eller er det Tara i så fald? Og skal Tara ind og hente Thomas ud, eller skal Thomas ind og hente Tara ud? Så de der fortolkninger, de har jo også spillet med i min bevidsthed, men jeg har, altså... der nogle bøger, der har man det sådan om, okay, det her, det er så den her, det her symbol, det betyder sådan og sådan, det er sådan en til en, og det kan jeg egentlig meget godt lide, men jeg synes hele tiden, fordi den her har levet så længe, så de mere sådan symbolske ting, der kommer, de samler hele tiden mere materiale, så betyder de en ting, og så betyder lidt senere betyder de noget andet, og så betyder de noget tredje, så det er ligesom sådan et hvad hedder sådan en forvandlingskugle, som ændrer, hvor selv de simpleste symboler også ændrer mening undervejs. Ja. Og det har jeg jo, altså der har jeg bare tænkt, det må jeg give plads til, at cistercen, den kan måske betyde ret mange ting.
Mm-hmm. Jeg har en sidste fråga, og det er, at tiden har jo forandrats. Altså, du skriver ju fortfarande nu på sexan och sjuan ihop. Mm. Och tiden har ju förändrats sen du började skriva. Hur är det för dig att skriva på samma verk under så lång tid när tiden har förändrats?
Ja, det har faktiskt varit väldigt intressant, för någon gång hade jag känslan av att jag måste vänta på någonting som jag också nämnt tidigare, alltså att på et tidspunkt, da jeg vidste godt, at Tara, hun var noget yngre end mig. Mm. Altså, det var, da jeg var kommet ret langt op, men så pludselig så kunne jeg mærke, at hun var ikke den generation, der passede til hendes alder, hvis bogen udkom. Så på en eller anden måde følte jeg også på et tidspunkt, at jeg blev nødt til at vente, men det giver også sig selv, fordi bogen tog lang tid, til Tara, som 29-årig, passede lidt bedre med de mennesker, der var på hendes alder, end dem, som var på hendes alder tid. Nej, det lyder fuldstændig åndssvagt. Men altså, det er jo ligesom om, at jeg måtte vente på, at der kom en ny generation af unge mennesker, som, altså, som, ja, virkelig, som ligesom var mere Tara-agtige end dem, som var der før. Så når jeg tænker på dem, som er... Altså, en af tingene var jo, at fordi Tara bliver ældre undervejs i bogen, og en af tingene var, at jeg var nødt til at forstå, hvad det vil sige at ældes. Det har jeg forstået lidt af nu. Og når folk de brokkede sig over, at de blev ældre, og sådan, nej, det er da interessant. Det er da research. Sådan, jeg synes, det var ret spændende. Nu begynder jeg sådan ligesom at kunne mærke det, men der har været noget der, men også... Så min egen aldring undervejs, og så i forhold til Taras, hvordan passer Tara med de mennesker, der lever i verden? Og der har jeg en fornemmelse af, at hun passer bedre med dem, som er hendes alder nu, end dem, som var hendes alder for eksempel i 2003. Så hun er lidt mere... Hun er lidt mere som de unge mennesker ude i verden.
jeg tror, det ligger mycket i det. Ja, verkligen.
Og så var der også, der har også været nogle elementer, for eksempel, ville det være svært at skrive bogen i en ikke-digital verden, fordi de bruger kreditkort, og det er sådan noget med, deres bankkonto ændres. Hvis nu de havde en bankbog, som de gik ind i banken og så fik skrevet i, at nu har de hævet 110 kroner eller sådan noget, den der mekanik med, at altså for eksempel de her mennesker, som er landet i den, der er mere end Tara, ikke? Men som er landet i den 18. november, deres bankkonto er jo det samme hver morgen, når de tingene er anderledes, men den digitale verden, den regenererer. Så hvis man havde 10.000 kroner på kontoen om morgenen den 18., så har hun det også den næste dag. Mm. Så, og det er jo ret smart, rent digitalt. Altså. Så det har givet noget. Altså, lige præcis den forandring, der er sket. Noget af det har været rigtig godt. For bogens projekt, men ikke alt. Der har været nogle ting, som jeg skulle modellere lidt på.
Solveig, vi ser så mycket fram emot att få läsa fyran. Vi har ju tre böcker på svenska, men I can't wait att läsa fyran. Tusen tack. Det var superfint att prata med dig.
Tusen tack till dig. Tack för din fantastiska läsning.
Tack. Det var så kul.